kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Ja, du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlärningarna. Producent och tekniker för programmet är jag, David Lund. Och vill du lyssna till bibelförklaringar så kan du göra det klockan 18.30 i Värnamo kyrka och här i närradion på måndagar klockan 19. Du kan även lyssna på internet på Svenska kyrkan Värnamos hemsida. Gå in där på adressen www.svenskakyrkan.se/Värnamo och klicka dig fram till bibelförklaringar. Nu över till Värnamo kyrka och del 18.
Det är gott att få vara samlade i Herrens namn. Välkomna allesammans. Så roligt att se att så många också kan ta sig hit fastän det är semester och mitt i sommaren. Men det kanske är skäl till att man har tid att sitta ner vid Guds ord också. Så att, hur som helst, skojigt att få slå upp biblarna. Vi ska börja apostlärningarnas femte kapitel. Vi avslutade förra tisdagen då med sista versen, eller sista verserna i fjärde kapitlet, och där mötte vi en man som hette Josef, en präst för övrigt från Cypern. Men när han anslöt sig till församlingen i Jerusalem så fick han ganska snabbt tillnamnet Barnabas, som betyder kanske på hebreiska snarare profetians son. Men här i grekiska översättningen, för Nya testamentet är skrivet på grekiska, så blir det mer tröstens son eller förmaningens son. Det är rätt tänkvärt. Jag hade själv inte riktigt koll på förrän jag läste kommentarerna två gånger att det hebreiska namnet för tröstens son är profetians son. Men profetia betyder ju trösta och förmana. Så det är inte bara frågan om att tala in i framtiden eller att vara kärv på något sätt, utan det är ett själavårdande begrepp, en själavårdande uppgift att kunna tala Guds ord i rätt tid, så att säga. Och den här Barnabas, han var ju kusin med Markus, den Markus som har skrivit Markus evangeliet och som hade det var väl inte mor, utan det var den Maria därifrån Cypern också som ägde ett hus som de brukade samlas i. Vi kommer tillbaka till det sen i 12:e kapitlet. Förresten så var det väl där de var samlade kanske inför pingstdagen också, i det första kapitlet. Ja, och sen så hade vi talat särskilt då om egendomsgemenskapen. För att för er då som är nya här och som inte har varit med tidigare, så finns det i de första kapitlen i apostlärningarna tre stycken avsnitt där man sammanfattar hur tillståndet, så att säga, var, vad som kännetecknade den första kristna församlingen. Och det första avsnittet där i Apostlagärningarna 2:42-47, där kan man se att det fanns 12 stycken kännetecken, 12 stycken markörer som gjorde att man kunde förstå att den heliga ande hade fyllt församlingen, och att de här kännetecknen inte hade att göra med vad församlingen presterade eller vad man gjorde. Det var inte vilka aktiviteter som helst, utan de här 12 markörerna var ett resultat av pingstdagen, ett resultat av att de var fyllda med den heliga ande och att Jesus var mitt ibland dem. Jag ska inte räkna upp de 12, men de finns som sagt i det första summariet. Och det andra summariet, det är i fjärde kapitlet, vers 32 till och med 35. Och det talade vi om förra gången. Där finns inte alla 12 kännetecknen med, men där lyfts särskilt fram egendomsgemenskapen. Och jag säger det nu därför att det är det som spökar sen när vi kommer in i femte kapitlet med Ananias och Safira. Vi ska strax läsa det och försöka förstå det. Men egendomsgemenskapen, konstaterade vi, det var inte så att man var tvungen att sälja allt vad man ägde och hade och bära fram det till apostlarna. Det var inte alls något sånt krav. Man känner inte den typen av livsstil inom det judiska tron på ett undantag då, esséerna nere i Qumran. Där hade man egendomsgemenskap när man fick begära inträde i den här sekten, säger jag, men då menar jag inte så negativt som det kanske klingar i våra öron. För sekt betyder ju att man hade under, på den tiden var en sekt ungefär som ett kloster, alltså det var, man hade brutit sig ur från helheten och levde sitt eget liv. Och så gjorde de här esséerna, och där var det egendomsgemenskap som gällde. Det är möjligt att de första kristna här kände igen det där med egendomsgemenskap därifrån, men det var knappast det som styrde, utan det var snarare det att det stod i femte Mosebok att det ska komma en dag när det inte ska finnas några fattiga ibland er. Och de första kristna, de tänkte sig att nu har Guds rike kommit genom Jesus Kristus, och nu har den tiden kommit då det inte ska behöva finnas några fattiga ibland oss, ibland oss alltså i den kristna församlingen. Och därför så står det både i första och andra summariet att ibland dem så var det ingen som led nöd. Alla, var en, hade vad de behövde. Och det hade de tack vare att folk bar fram sina ägodelar, så kunde de fördelas då på ett sådant sätt så att ingen led nöd. Och det var också vad man hade gjort när vi kommer till femte kapitlet. Och då, jag tror att vi läser därifrån, vi läser vers 1 och 2 till att börja med, så blir det som en övergång. En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och la för apostlarnas fötter. Och så vidare. Jag kanske ska ta med vers 3 också. Då säger Petrus: Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög mot den helige ande och tog undan en del av pengarna för jorden? Det här låter ju kanske inte något vidare i våra öron, och man får läsa både en och två gånger. Var det så att Ananias och Safira hade ett tvång att bära fram allt? Fick de inte, som det står i den andra versen, ta undan något som de skulle behålla för egen del? Jo, det fick de visst, det i enlighet med det som vi sa förra gången. Det var inte det som var problemet, utan i den grekiska texten så står det, om du läser igen slutet på vers 3, de tog undan en del. På grekiska nosfitsetai. Och nosfitsetai på grekiska, det betyder att de tog undan en del i den meningen att de försnillade en del. De stal helt enkelt en del ifrån sig själva, så att säga. Förmodligen hade man gjort den här överenskommelsen, vi ska läsa det i sin helhet sedan, men förmodligen hade man gjort den här överenskommelsen, Ananias och Safira. De ville framstå som goda kristna. De säljer den här egendomen och de ska bära fram den för apostlarnas fötter, och apostlarna ska ge sitt gillande och tycka att det här var fantastiskt fint, Gud belöne er. Så långt var man överens, och sen så hade man sagt, fast vi tar undan en del för eget bruk, utan att säga det till apostlarna. Alltså de framställde sig själva i bättre dagar än vad som var fallet. Det ligger i det här ordet. De sa att de hade lagt fram allt, men de hade försnillat en del. Grundproblemet är egentligen inte själva försnillandet eller tjuvandet. För att om man tjuvar och stjäl, nu ser det ut som de stjäl från sig själva, men egentligen så var det att de bar fram allt och så stal de ifrån apostlarna, så att säga. Eftersom apostlarna skulle ha, enligt deras egen berättelse då, skulle ha fått allt. Så det allvarliga var väl inte att de hade stulit eller att de behöll en del för sig själva. För det kunde de ju göra. Det var inga problem. Och är det så att de hade stulit, så att säga, en del av det här, så kan man ju alltid bekänna sina synder och få förlåtelse för det. Nej, det allvarliga var inte stölden eller försnillat, utan att de hade kommit överens om att ljuga inför Gud. Att man alltså inte vandrade i ljuset, som Johannes skulle ha sagt i Johannesbrevet. Dessutom så framhärdade man i den här förljugenheten. När vi var i något kapitel tidigare så talade vi om att i de fyra första kapitlen här så är det fantastiskt att läsa om allt det som den helige ande gör bland de första kristna, med alla de här kännetecknen. Och sedan så sa vi det att när vi kommer till kapitel 4, 5 och 6 så ser man motangrepp emot den helige ande. Man läser alltså om hur Satan gör utfall emot den första kristna församlingen. Det står ju här också i texten i vers 3. Då säger Petrus: Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta? Så det är alltså en satanisk motattack. Den första motangreppet, det var ju när de ställdes inför stora rådet och de ålades förbud, alltså de fick inte predika i namnet Jesus. Det som sedan blir grunden för förföljelsen, den lagliga grunden för förföljelsen. Det är förbjudet att predika i namnet Jesus. Det var det första, så att säga, motangreppet. Det här är det andra motangreppet. Och det här andra motangreppet, det handlar alltså om hur människor i den kristna gemenskapen väljer att inte vandra i ljuset, utan kompromissa med sanningen och med den goda viljan att leva tillsammans. Där man uppträder med ett hyckleri, tar på sig hyckleri, hypokrites på grekiska. Det är att man ikläder sig en mask, håller fram en mask, visar ett ansikte så att säga, men handlar tvärtom i det som inte syns. Kompromissen, den moraliska upplösningen, viljan att eller oviljan att vandra i ljuset, där har vi problemet. Och det är det här som är ett stort problem, inte bara i den här berättelsen. Jag tror att det problemet är själva anledningen förmodligen till att den här berättelsen finns med som ett varnande exempel. Det här är ju någonting som är mänskligt å ena sidan, men som måste hanteras på ett gudomligt sätt å andra sidan. Därför att om vi inte lever med Jesus Kristus som Herren i vår gemenskap, utan var och en beter sig precis som man själv vill eller har sin egen moraliska måttstock, så kan du ju aldrig få det här endräktiga, andeuppfyllda församlingen som det talas om i Apostlärningarna 2. Så det här är ett hot. Och jag behöver väl inte säga att om det var ett hot på den tiden, så är det ju minst lika stort hot i vår tid. Och sen så var det en tredje motangrepp, men det kommer vi till sen i det sjätte kapitlet. Vi får alltså redan från början här i första versen klart för oss att Ananias gör det här i samförstånd med sin hustru. Det står ju i vers 2: med sin hustrus vetskap gjorde han det här. Så de var båda två överens om att de skulle handla på det här sättet. Och det kan vara bra att veta när vi läser fortsättningen. Jag tror vi läser då, nu har vi ju läst tre verser, men låt oss läsa då vers 4 och 5 och 6 också. Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du då i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sånt? Du har ljugit, inte bara för människor, utan för Gud. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog, och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom, bar bort honom och begravde honom. Jag vet att vi förfasar oss över att han faller ner och dör här, att man tycker att det var ju alldeles förskräckligt att det skulle gå, att det skulle bli så att Gud straffar så hårt. Men det var som jag hörde en engelsk predikant som la ut den här texten. Han förvånade sig över inte att syndens lön är döden, för så står det ju i Romarbrevet till exempel, utan han förvånade sig över att kristna människor medvetet kan försöka bedra den helige ande. Hur kan man bete sig på det sättet? Det var liksom hans stora ämne i den här predikan. Och så det dallrade i luften när han predikade om det här. Det var ingen som hade tänkt så, för man lägger ju hela tiden skulden hos Gud eller hos någon annan. Medan det i själva verket var det ju Ananias och Safira som hade felat, inte Gud. Så det är verkligen en tankeställare. Man kan fråga sig också, det har man gjort i kommentarerna, hur det kommer sig att Lukas då, som har skrivit och återberättat den här berättelsen, hur det kommer sig att han har tagit med den överhuvudtaget. Det är ju en svårsmält historia. De kunde ju ha valt bort den, de har inte börjat skriva om det här överhuvudtaget. Och då har man kommit fram till att det med största sannolikhet är så att det här naturligtvis har ägt rum. Och det har inte bara ägt rum, utan alla i den första kristna församlingen i Jerusalem kände till den här historien. De kanske ställer sig frågor på samma sätt som man gör i våra dagar. Det kanske fanns anledning bara av det skälet att inte så att säga sopa under mattan, utan att ta upp det och ge en tolkning till vad som faktiskt har hänt. Det andra man skulle kunna tänka sig som ett bakomliggande motiv till att det här finns med, det är ju det att när Ananias kommer till apostlarna så säger Petrus, varför har Satan fått uppfylla ditt hjärta och så vidare. Alltså Petrus hade kunskap om någonting som han egentligen inte borde ha kunskap om. Alltså att det är en illustration, den här berättelsen, på apostlarnas liv i den heliga ande och hur tillgängliga de var för det som vi kallar för andens gåvor. De fick den kunskap som de behövde genom kunskapens ord, som vi kallar det då i första Korintherbrevet. De hade vishet, han hade gåvan att skilja mellan andar. Han kunde se att Satan hade ingång hos Ananias i det här fallet, och han kunde också förmedla det profetiska ordet. Så man kan tänka sig att de här gåvorna, som det står ju inte här att det är sådana gåvor som är i svang så att säga, men det är ju uppenbart när man läser det och man tänker efter. Det är ju kunskapens ord, det är ju gåvorna att skilja mellan andar, det är ju kraftgärningarnas gåva som är verksam. Sådana gåvor som borde vara verksamma också i det andliga ledarskapet i vår tid. Det tredje skälet till att man kan tänka sig att den här berättelsen finns med och att den är viktig, det är ju att det handlar om kyrkotukt. Alltså att kyrkotukt kanske är ett negativt ord i mångas öron, men om vi talar om att fostra barn i positiv mening, då är vi alla med på noterna. Det är klart att man ska fostra barnen. Det betyder inte att man misshandlar dem, behöver inte ens aga dem, men man måste ju tala om till rätta, man måste ju styra och ställa och säga var gränserna går. Det är ju någonting som är självklart. På samma sätt är det alltså i den kristna församlingen eller i den kristna familjen. Här kan vi inte leva hur som helst, utan här ska vi anpassa oss till Herrens vilja. Jesus Kristus är huvudet i församlingen, och han har en vilja. Inte så att vi kanske lever fullkomligt efter den viljan, och vi är ofullkomliga, så det är inte det, va. Men det måste ändå finnas ett inslag utav kyrkotukt då, för att använda ett ord, eller utav andlig fostran, kanske ett ännu bättre ord. Undervisning då, om du vill ha ett ännu mildare ord. Men också i undervisningen så finns det ett fostrande moment. Och det finns alltså här beskrivet i Apostlagärningarnas inledande femte kapitel. Han illustrerar vad det innebär att förgripa sig på det heliga, vad det innebär att försöka leva medvetet ett sånt hycklande liv. En stark berättelse. Det finns de också som, och det skulle kunna vara ett skäl kanske till och med. Vi talar ju ganska mycket om tecken och under, och vi ska se lite mera på tecken och under här alldeles strax. Och när vi talar om tecken och under, då tänker vi oftast på att vi ska bli helbrägda gjorda, eller att det ska ske någonting som slår människor med häpnad. Men det finns också någonting som kallas för straffunder. Alltså tecken och under som är negativa, men som ändå är tecken och under. Det här skulle kunna vara en berättelse på ett sånt straffunder. För det står, ser ni, i den femte versen, då när Ananias faller ner till marken och dör, så står det: stor fruktan kom över alla som hörde det. Och det är precis samma ordalydelse som vi har mött tidigare om den här mannen som hade varit lam i 40 år och som låg vid sköna porten. Och när han blev helbrägdagjord och folket blev slaget med häpnad, så står det: stor fruktan kom över dem. Alltså man fick en stor respekt för Guds närvaro och för Guds sätt att kunna handla. Samma ordalydelse finns här. Det finns en annan berättelse i apostlärningarna som kommer till mig här nu, och det är i 12:e kapitlet. Det är också ett sånt straffunder i såna fall. Apostlärningarna 12 i slutet, vers 21. Det handlar om Herodes som på utsatt dag klädde sig i kunglig skrud och satte sig på tronen och höll ett tal till dem. Då ropade folket: en Guds röst är detta, inte en människas. Genast slog en Herrens ängel honom, därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog. Det finns ju något liknande i Saulus omvändelse, för han slogs ju med blindhet i 3 dagar. Sen fick han ju tillbaka sin syn. Men det förstås också som att Gud slog Saulus med blindhet. Och det är ju uppenbart att det är det som åsyftas här i Apostlagärningarnas 5:e kapitel också. Man kanske ska lyfta fram en annan sak också som finns där i den 6:e versen. Där det står att de yngre männen kom och svepte honom bara bort och begravde honom. Man talar ju om de äldste i församlingen, men man talar också om de yngste tjänarna, och de hade såna här uppgifter. Så att det därför står de yngre männen. Det fanns alltså i den judiska församlingen människor som hade det uppdraget. Det var väl begravningsentreprenörer, kan vi säga, som kom där och hämtade. Och det här sker ju inom 3 timmar, för sen i 7:e versen så står det att 3 timmar senare kommer hans hustru. Och det är inte heller något konstigt, utan man, i den judiska tron, så tänker man sig att när en människa ger upp andan, när en människa dör, så är det en dödsprocess som kanske börjar lite innan, eller som inleds just när man dör, och den dödsprocessen avslutas med begravningen. Så den pågår fram till begravningen. Och i regel så gjorde man så att man begravde de döda samma dag som de dog. Det var säkert praktiska skäl till det, men det finns också föreskrifter i de judiska lagarna och bestämmelserna om att det ska vara på det sättet. Det finns undantag där man kan ha, om man vill ära en död människa, så kan man låta den människan vara obegravd över natten, står det. Men det som står här är alltså inte något konstigt. Och sen när vi ändå talar om den judiska dödsprocessen som avslutas med begravningen. Begravningen betyder ju att en människa överlämnas till Gud. Och där upphör alla spekulationer. Så det där med att vi tänker så här: hur gick det nu för Ananias och Safira? De var ju kristna, och gick de förlorade nu, och vad hände när de hade dött? Den typen av tankar finns inte i den judiska tron i det här sammanhanget. Det är helt ointressant. Därför det som händer är att man lämnar det till Gud. I begravningen så lämnas man till Gud, och sen är det färdigt med det. Nu får vi väl hoppas och tro att det gick bra för dem. Så det kan väl som sagt vara bra att ha med i den där berättelsen. Det står förresten inte bara i vers 5, utan också i vers 11 kommer det igen: stor fruktan kommer över hela församlingen och över alla andra som hörde detta. Nu har vi inte läst det från vers 7, men vi ska göra det, vad som hände här nu då när han har blivit begravd. Då börjar väl kära hustrun undra vart han har tagit vägen. Så nu kommer hon omkring 3 timmar senare utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne: säg mig, sålde ni jorden för det beloppet? Hon svarade: ja, för så mycket. För det var ju vad de hade kommit överens om. Petrus visste ju att det inte var det beloppet. Så man kan fråga om han la en fälla för henne här. Men jag vill nog hellre förstå som så att han gav henne en möjlighet att bekänna. Men hon framhärdar i deras överenskommelse, vilket ju visar att de verkligen hade bestämt sig för att försöka försnilla, bedra den helige ande. Då säger Petrus till henne: varför har ni kommit överens om att fresta Herrens ande? Se, de män som har begravt din man står vid dörren, och de ska också bära bort dig. Och plötsligt föll hon ner död vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. Och stor fruktan kommer över hela församlingen och över alla andra som hörde detta. Här förresten är första gången i vers 11 som ordet församlingen finns, ekklesia. Saken finns ju i fjärde kapitlet och tredje och andra. Där har vi pratat mycket om församlingen och församlingens kännetecken. Men ordet har inte funnits tidigare. Det har bara varit som en stor härlig gemenskap. Men här används ordet församlingen, ekklesia. Och du kanske ska säga någonting om församlingen. Jag vet att när vi gick igenom Matteus evangeliet, så talade jag om ordet ekklesia, om församlingen. Så vi behöver inte ta alltihopa det nu, va? Men församlingen på gamla testamentets tid, om jag uttrycker det så, som var skrivet, och gamla testamentet är skrivet på hebreiska, det heter kahal. Och kahal är ett ord som bara kan användas om Israel, som bara kan användas om det utvalda folket. För det finns ju bara ett utvalt folk, och de har den här specialbeteckningen kahal. Så kahal, folkförsamlingen, är både en politisk församling, det judiska folket, och en gudstjänstfirande församling. Det är samma sak i det judiska folket, för de är det utvalda folket, utvalda utav Gud, de och inga andra folk. Kahal. Så kahal är alltså fyllt med gudstjänstinnehåll, med vårt liv tillsammans med Gud innehåll, om jag uttrycker det så. Nu översattes ju gamla testamentet, som är skrivet på hebreiska, till grekiska 200 år innan Kristus föddes. Och man talade i grekiska termer på Jesu tid. Det var ju världsspråk på den tiden. Då översatte man ordet kahal till ekklesia. Och därmed så får ju ordet ekklesia kahals innehåll. Det följer ju med, så att säga. Det står visserligen ekklesia i den grekiska texten, men det som åsyftas är ju det utvalda folket, kahal. Och ekklesia på grekiska, det betyder egentligen bara folksamling, vilken som helst, eller en församling. Och så är det ju på svenska också. En församling är ju en församling, det är ju en skara människor som är församlade. En församling kan ju vara 20 stycken som står på torget här ute och så ska gå sån här stadspromenad. Det är ju församling på ett sätt. Så att det är ett allmänt begrepp. Och så används det någon gång. Om du tittar i Apostlärningarna 19, vers 32. Det står, där skrek några ett och andra annat. Folkmassan var i uppror, och de flesta visste inte ens varför de hade samlats. Det finns inte i den svenska texten ekklesia, men det är i den grekiska texten. Men nu kommer längre ner, 39. Och om det är något mer ni vill ta upp, skall det avgöras i den lagliga folkförsamlingen. Folkförsamlingen, det är ekklesia. Så det är ett vanligt allmänt ord för församling. Och likaså i vers 40. På grund av det som har hänt, och så sista meningen då, och efter att ha sagt det så upplöste han ekklesian. Men det är undantag. Men jag säger bara det att detta är alltså ett vanligt ord, betyder folkförsamling. Så det är inget speciellt där, ekklesia. Men när man översätter och tar det här ordet ekklesia och sätter det som en etikett på den kristna församlingen, som egentligen är kahal då från början, då får det ordet plötsligt ett väldigt rikt innehåll. Då är det den kristna församlingen. Det betyder alltså att man har tagit det här uttrycket kahal från Gamla testamentet, och alla vet att det är så att säga det utvalda folket, det är församlingen i andlig mening. Och så har de kristna tagit det och så har man översatt det till ekklesia. Och här i Apostlagärningarna 5 så använder man ordet för första gången, ekklesia. Stor fruktan kom över hela församlingen, och det syftar ju här på den kristna gemenskapen. Men då har man alltså, om jag får uttrycka det så här, man kan säga det här på olika sätt och jag vet inte vilket som är enklast, men man har så att säga, å ena sidan kan man säga att det som var Israels församling har kontinuitet här. Genom att använda ordet ekklesia så visar man på att man hänger ihop med Israels kahal. De är så att säga den sanna församlingen här. Och så har man fyllt det då med lite nytt innehåll, fast det är inte riktigt uppenbart här ännu. Därför att de kristna är vid den här tidpunkten inte någon egen religion, utan det är fortfarande judisk tro. Och det kommer att vara under ganska lång tid framöver. Men man har ju uppenbarligen, det hör ni ju på Petrus predikningar, så har man fyllt det här ordet ekklesia med lite nytt material. Och inte vilket material som helst, utan man har fyllt det med att Jesus är Messias, att hans stöd är ett försoningsoffer för vår skull, att han uppstått från de döda, att hans rike har kommit, han regerar i sitt rike här och nu, han har utgjutit sin ande. Allt det där har man fyllt så att säga det judiska kahal med. Så att det är en kontinuitet och det är ett nytt innehåll, eller ett innehåll som gör att gamla förbundet fulländas i den här ekklesian. Man skulle också kunna uttrycka det så här, att här börjar man se att ekklesian är någonting annat än kahal. Därför att här uppstår ju en kristen gemenskap. Att den här samlingen runt Jesus Kristus är så speciell, så man får säga att detta är början på någonting nytt. Nu när vi läste Matteus evangeliet och när vi läste resten av Nya testamentet, så är det verkligen inte någonting som vi vill betona, att det skulle vara någonting nytt i den meningen att det är en ny religion eller någonting annorlunda. Därför att Nya testamentets författare är ju väldigt måna om att det ska höra ihop. De vill inte utvecklas till någon judisk sekt, de första kristna. De vill att detta skulle vara den sanna judiska tron. Och så hanterar man situationen genom hela Nya testamentet. Men när det är sagt, så är det ju uppenbart att det finns en spänning här. Och den spänningen är ju förorsakad av tron på Jesus som Messias. Det där skiljer sig. Han är byggnadsstenen som byggningsmännen förkastade, men som har blivit en hörnsten. Samma bygge, men behandlad på olika sätt. Det här ordet ekklesia används 114 gånger i Nya testamentet. 23 för två gånger, bara två gånger i evangelierna, vilket jag också talar för att det inte var någonting nytt som man satsade på. De två gångerna är i Matteus evangeliet när Jesus, efter att Simon Petrus har sagt du är Messias, den levande Gudens son, då säger Jesus du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min ekklesia på denna klippa. Och det var tempelklippan han syftade på, så att du har samma samstämmighet och samma spänning redan där i Jesu ord. Sen så kommer vi nu, om vi säger att det bara har använts två gånger i evangelierna, så blir det här den tredje gången. För att efter evangelierna kommer ju apostlagärningarna med sin berättelse, om vi ser det historiskt, kronologisk ordning. Och innan i apostlagärningarna har man inte talat om någon särskild ekklesia. Men här används ordet ekklesia. Och då ser ni att ekklesia här syftar på den hela församlingen här i vers 11 syftar ju på hela församlingen i Jerusalem, den lokala församlingen så att säga. Gå sen till kapitel 7, vers 38. Där står det, det var Mose som i församlingen i öknen och så vidare. Där står det också ekklesia. Alltså där är det fortfarande kahal och ekklesia samma sak. Så det är alltså den gammaltestamentliga församlingen. Och eftersom man använder samma ord så är det ju uppenbart att man inte riktigt har skilt det här åt ännu, eller känt att man har haft något behov av att skilja det. Kommer sen till 8 kapitlet. Jag ska säga det förresten, förutom de där ställena där ordet ekklesia var som en vanlig folkförsamling, och det här stället där det står om Israel som syftar på Israels församling, så de andra 110 gångerna är det den kristna församlingen. Så att det behöver inte vara särskilt förvirrat, utan man ser ju av sammanhanget. Jag ville bara visa er att ordet från början var allmänt och att det här flyter ihop till en början innan det mer och mer utkristalliserar sig en kristen församling. I 8 kapitlet där står, samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och det är ekklesian där. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Och i vers 3, men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Så där ser ni att församlingen syftar ju på de människorna. Där är församlingen i olika hus. Det är människorna som bor i olika hus. Och så används också ordet ekklesia. Församlingen som alltid syftar på människor kan vara den lokala församlingen i Jerusalem eller i Korint eller i Värnamo, men det kan också vara den lilla gemenskapen, cellen i ett hem. Det finns ingen motsättning där, med samma ord. Och det kan också vara kristenheten över hela jorden. Så alla de tre nivåerna är församlingen. Jag vet inte om jag sa det, men då säger jag det igen annars, att 23 gånger används ordet församlingen, ekklesian, i apostlagärningarna. Och läser man de 23 gångerna som jag gjorde på eftermiddagen, så ser man då hur det ibland är kristenheten, ibland den lokala församlingen, ibland i hemmet. Och man ser också hur det mer och mer utkristalliserar sig som en kristen beteckning på den kristna gemenskapen. Jag tror inte vi ska gå igenom de ställena, 23 bibelställena, men ni fick några här i alla fall. Så vad ska vi göra nu då för sammanfattning av det här med Ananias och Safira? Vad kan vi lära oss av den där berättelsen? Och vi kan nog lära oss, för det första, att det är livsfarligt att försöka medvetet lura den helige ande. Alltså det borde ju, när jag säger det så tycker jag, för i mina egna öron så låter det så självklart att vi inte kan lura Gud. Därför att Gud ser ju allt tokigt som vi tänker och som vi gör också. Och eftersom han ändå ser det, så finns det ingen anledning att försöka lura honom på den punkten. Man lurar ju bara sig själv egentligen. Men å andra sidan, ni vet det, att vi är ju sådana i vår fallna natur att vi kan till och med utveckla mönster där vi lurar oss själva på olika sätt, mer eller mindre medvetet. Men om vi gör det i förhållande med vår kristna tro, i förhållande till Gud, och spelar ett hyckleri i en levande kristen gemenskap, i en andefylld kristen gemenskap, då lever vi farligt. Det kan man lära sig, tycker jag, av den här berättelsen. Och det andra då, som kanske säger samma sak på ett sätt men med andra ord, det andra är ju då att den här berättelsen visar hur viktigt det är att vandra i ljuset, alltså att vandra med ett rent samvete. När jag säger vandra i ljuset, så menar jag inte att alla kan veta allt om dig eller om mig. Det är inte så jag menar. Men att vandra med ett rent samvete. Därför att, och det är därför som syndabekännelsen är en sån evangeliskt uppdrag. Där får jag det som jag inte tycker att jag kan berätta för andra, det kan jag ju berätta för Gud. Jag kan bära fram det inför Gud. Det är ju att vandra i ljuset. Sen om den heliga ande leder så att jag ska tala med någon människa och så vidare, då får jag väl göra det, va? Men det här är någonting som, det här är en sak mellan dig och den heliga ande. Det är din personliga integritet samspelar med den heliga ande. Det finns andra bibelversar som visar hur viktigt det här är, och jag tror vi ska slå upp dem. I Apostlagärningarna så är det kapitel 24. Och där håller Paulus ett försvarstal inför landshövdingen. Och då så säger han bland annat så här i vers 16. Därför strävar jag, Paulus, själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Alltid ha ett gott samvete, alltid ha ett rent samvete inför Gud och inför människor. Inför sig själv också, förmodligen, om man skulle kunna lägga till. Titta sen också hur han skriver i första Timoteusbrevet. För där skriver han till en av sina efterträdare, till Timoteus. Första Timoteusbrevet kapitel 1. Där skriver han i vers 19, nu börjar egentligen vers 18. Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen, slutar vers 18, i tro och med ett rent samvete. Lägg märke till den kombinationen där, i tro och rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Han använder alltså en bild där utav ett skeppsbrott för att säga samma sak. Den bild som jag får för mitt inre, det är det att mitt hjärta, mitt samvete är som en båt, är som en skål som bär tron, relationen till Gud. Livet i den helige ande bärs utav den här båten, bärs utav tron, bärs utav det rena samvetet, utav samvetet. Om jag då har ett trasigt samvete, skadat samvete, ett samvete som läcker så att säga, då rinner alltså livet i anden, då rinner tron och frimodigheten ur mig. Och jag tvingas att spela ett spel och hålla masken uppe. Så kan man inte leva, säger Paulus, om man ska vara satt i ett andligt ledarskap. Därför du tappar hela tiden, även om du blir fylld av den heliga ande, får ta emot mycket av Gud så att säga. Men om det försvinner lika snabbt, så blir din vandring med Gud inte trovärdig inför Gud eller inför andra människor. Jag tänker igen på den här Ananias. De hade alltså kommit överens. Alltså Ananias och Safira, de hade kommit överens om att försnilla en del utav det som de skulle bära fram till apostlarna. Och det är nästan så att man kan använda uttrycket att de hade, ja, det här låter också lite konstigt, va? Men alltså en sorts bakåtvänd, en omvänd bönesituation, alltså där de har bett den onde själv om hjälp att kunna genomföra det här. Och så hade då Satan fått tillgång till deras hjärtan. Och lägg märke till att i den där berättelsen, lika lite som i någon annan berättelse, om det är Judas Iskariot eller någon annan, så kan man kan inte skylla på djävulen eller på några demoner eller på någonting sånt, utan Ananias och Safira är själva ansvariga för att de har släppt till det här, för att de har lidit skeppsbrott i tron, för att Satan fick ingång i deras hjärtan. Men Paulus är alltså mån om att säga att vi ska se till att vi vandrar i ett rent samvete. Och så som jag uppfattar det här, så är det samma sak som att vandra i ljuset. Alltså att det är viktigt att man, att man är integrerad i sin personlighet. Jag menar inte att någon av oss är fullkomliga eller att vi inte skulle ha sår och svårigheter och bindningar. Jag bara menar att vi måste i sådana fall vara medvetna om och leva med det här, både inför Gud och inför oss själva, och i viss utsträckning kanske också inför varandra. Här ser ni förresten, apropå Satan, här så ser ni att de har detta av somliga, alltså ett rent samvete av somliga, stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Bland dem är Hymenevs och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att de ska tuktas så att de inte hädar. Så här är det andra makter som får ingång, och det är just det vi ska se till att det inte sker. Det var andra makter som fick tillgång till den andefyllda församlingen genom Ananias och Safira, och det här skulle uppenbaras och det här skulle man sätta stopp för. För nu talar vi om att förverkliga Gudsriket, det nya livet. Och även om vi inte kan göra det på ett fullkomligt sätt, och vi är ofullkomliga allihopa, så kan det inte ske ett medvetet bedrägeri i det sammanhanget utan att man löper stor risk. Det står förresten i det tredje kapitlet sen också om församlingstjänarnas egenskaper i vers 9. När de ska beskrivas hur då när de ska vara de här, då så står det i vers 9: de ska äga trons hemlighet i ett rent samvete. Trons hemlighet är ju alltså Jesus Kristus. Det är evangeliet som är trons hemlighet. Och det ska man ha i ett rent samvete, och det kan man ha i ett rent samvete. Hemligheten är ju faktiskt att man tack vare försoningen och livet i den helige ande kan ha ett rent samvete. Fastän vi inte är fullkomliga, fastän vi gör sånt som är fel, så kan vi ändå ha ett rent samvete. Därför att det är ju, vi har rent samvete därför att han har ett rent samvete. Vi får del av det som han är. Vi får del av vad Kristus har gjort för oss. Och det är det som han gjort som tillräknas oss. Så när Gud ser på oss, så ser han inte vad vi har presterat eller underpresterat, utan han ser vad som har skett genom Jesus Kristus. Därför kan vi, det är det som är hemligheten, trons hemlighet. Och den kan vi bära i ett rent samvete. Och vi kallar det att bära det i ett rent samvete. Och vi kallar det att dela med oss av det till andra. För alla människor kan ha ett rent samvete, ha trons hemlighet. Trons hemlighet som gör att vi kan vandra i seger och ha seger i livets alla situationer. Oavsett vad vi möter, oavsett vad vi går igenom. Det är det som är kraften. Det är Kristi verk, Kristi uppståndelse och livet i den heliga ande som är kraften i våra liv. Och den kraften är oändligt mycket större än alla våra tillkortakommanden. Den kraften kan vi få del av under livets alla förhållanden, i alla svårigheter. Se då till att inte handla tvärtom som Ananias och Safira, där man förskjuter det som är min räddning och manipulerar med sig själv och andra makter, och dessutom mitt inne i Kristi församling. Så det är väl vad vi kan lära oss av den här berättelsen om Ananias och Safira. Och möjligtvis också skulle man kunna lära sig någonting om det här med att det finns en fostran, alltså någon sorts kyrkotukt och brist på annat ord, också i den kristna församlingen. För det tror jag är en del av poängen i den här berättelsen. Det har vi ju praktiskt taget ingenting av i Värnamo församling. Men så ser det ju ut som det ser ut också. Så att det är väl möjligt att när det blir väckelse och kraften börjar utgjutas, och vi som kollektiv är bärare av livet i den heliga ande, att också såna här inslag måste komma tillbaka. Och jag tror att det här som ligger i hos Barnabas, alltså det handlar om, det är tröstens ord. Det handlar ju inte om att bestraffa människor, och det gjorde det ju inte här heller, utan det handlade om att hjälpa människor och trösta och förmana. Kan förvisso vara en del fostran, men det får man väl göra i största kärlek, så att säga. Så det handlar ju om att hjälpa varandra hela tiden. Jag har varit med om att förmana människor, och det är inte så enkelt. Jag har själv blivit förmanad vid några tillfällen som jag har tagit till mig med lätthet, även om det har varit svårt i en mening att höra det, men jag har ändå kunnat ta det till mig, för att jag märkte att den här människan ville mitt bästa. Men jag har också varit med om människor som har förmanat mig och påtalat saker och ting i mitt liv som i och för sig har varit riktigt och som har stämt, men det jag har märkt att de har inte velat mitt bästa. Så det är ju helt avgörande att förmaningens gåva och tröstens gåva är till för att stödja och hjälpa och bära varandra. Självklart. Sen att det just den här berättelsen var så att de inte ville lyssna ens på apostlarna, utan ljög dem rätt upp i ansiktet, det är en annan historia. Men det ska vi kanske vara då som ett varnande exempel för oss. Apropå väckelse och ett kollektivt rent samvete. Jag läste i en någonstans om församlingen i Östafrika. Vet ni, i Östafrika så är det ju våldsamma väckelser. Människor kommer till tro i tusentals. Och det är mycket tecken under och stor kraft som är verksam bland folken där. Och där finns det där lägger man ganska stor vikt vid just den här undervisningen att leva ärligt med varandra. Och att leva i öppenhet inför Gud och inför varandra. För det är där genom som kraften flödar, så att säga. Och då läste jag det att då hade man en bild där man sa att varje kristen skulle leva i ett hus som om det saknade väggar och tak. Man kan se de här hyddorna framför sig. Men den bilden som de hade, det var alltså att vi lever i ett hus utan väggar och tak. Alltså ett andligt hus utan väggar och tak. Man har insyn. Det är ganska talande att de har just den undervisningen då, där det är sådan väckelse. Ja, det var det. Nu har vi ett avsnitt till här då. Det tredje summariet. Alltså det tredje beskrivningen, sammanfattande beskrivningen utav den första kristna andefyllda församlingen. Och jag läser den från vers 12. Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer. Och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Av de andra vågade ingen sluta sig till dem, men folket uppskattade dem. Och ännu fler kom till tro på Herren, en skara av både män och kvinnor. Ja, man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar, för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem, och de förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade. Här finns ju inte heller alla 12 kännetecknen. Här lyfts inte, som i det andra summariet, egendomsgemenskapen fram, men här lyfts fram tecken under på ett särskilt sätt. Och det som lyfts fram här, och som står på flera andra ställen, ni kan titta i det andra kapitlet, det är att det är Gud som gör tecken och under. Det är alltså inte apostlarna. 2:22. Israeliter lyssnade till dessa ord. Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken som Gud genom honom utförde mitt ibland er. Det är alltså den allsmäktige Guden som utför tecken och under. Samma kapitel, vers 43. Fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Gjordes genom apostlarna. Det var Gud som gjorde det genom apostlarna. Kapitel 3, vers 6. När de botar den här lame mannen, då säger Petrus: silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Det sker alltså i Jesu Kristi Nazarens namn. Det betyder att det är Jesus Kristus som gör det här genom Simon Petrus. Simon Petrus är dock medverkande på så sätt att han tar honom i högra handen och reser honom upp. Vers 16. Genom tron på hans namn har namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa, som ni alla ser. Tron på hans namn, det betyder tron på Jesus Kristus. Och i det fjärde kapitlet, vers 30, när de ber den här bönen efter att ha stått inför stora rådet och blivit frisläppta, så ber man om ännu större frimodighet. Och så i vers 30, att Gud ska räcka ut sin hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Det här tycker jag är viktigt att se och ha klart för sig, att det alltid är Gud som verkar. Så att man inte tillskriver människor den här förmågan. Vi kan visserligen tala om helbrägdagörelsens gåvor och kraftgärningars gåvor, men det är ju andens manifestationer genom människor. Och därför så är det viktigt att tecken och under leder till Guds ära, och att människor förstår det, och att man tackar och prisar Gud. Och tyvärr så är det väl så att allt för ofta så tappar man bort just vem det är som har gjort det och vem det är som ska ha äran. Kanske också det är förresten ett skäl till att det inte är så mycket tecken under. Och det är inte bara när det gäller tecken under, utan det är ju alla bönesvar och alla välsignelser som vi får del av och lever i, är sånt som vi ska se Guds närvaro i. Det är ju förskräckligt att man kan höra kristna människor, riktiga kristna människor, tala om att Gud gör ingenting i mitt liv, eller nu har han inte svarat på bön på länge och så vidare, va? När Gud är närvarande och verkar i ditt liv hela tiden. Ja, de första kristna, de var mycket väl medvetna om att Gud verkade. Men det är klart, blir det tecken under som vi läser om det här, då är det ju så uppenbart så att då kunde de ju inte säga annat. Jag tror inte vi kommer så mycket längre ikväll. Tiden är ute. Men det betyder att nästa tisdag så får vi plocka upp just det här med tecken och under. Och så får vi se lite mera på det här tredje summariet. Församlingens kännetecken, tecken och under. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du uppmuntrar oss till att tro på dig. Och att våga tro stora ting om dig. Tack för att du är närvarande i våra församlingar, i vår gemenskap, i våra liv. Och du är verksam. Tack för att vi får be om att din vilja ska ske. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Så också bland oss, så också i våra liv. Herre, tack för att ingenting är för svårt för dig. Ingenting är så underbart att inte du skulle kunna göra det. Herre, skriv det här ordet i våra hjärtan. Och hjälp oss att förtrösta på dig i vår vardag. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringar från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlärningarna. Och detta har varit del 18. Och vill du lyssna till bibelförklaringarna kan du göra det på tisdagar klockan 18.30 i Värnamo kyrka. Och här i närradion på måndagar klockan 19.00. Du kan även lyssna på samtliga avsnitt på Svenska kyrkan Värnamos hemsida. Du går in på adressen www.svenskakyrkan.se/Värnamo och klickar dig fram till bibelförklaringar. Närmast därefter kommer sändningar från Radio MF och deras söndagsgudstjänst. Det här har varit en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker är jag, David Lund, och jag vill önska dig en skön och en välsignad vecka.